Vi varnar känsliga lyssnare för dagens avsnitt, som innehåller hemska detaljer om mord.
Hej och välkomna till 24 brott till jul.
Välkomna.
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och det här är en julkalender och det betyder förstås att vi kommer sända ett avsnitt varje dag från den 1 december ända fram till julafton.
Och varannan dag så kommer Jenny berätta för mig om ett fall.
Och varannan dag så kommer Sofia berätta för mig.
Och vi är ju riktiga true crime-nördar, så det ni kommer få i den här podden är riktiga djupdyk ner i de här fallen.
Ja, och det kommer vara alla möjliga slags brott. Både mord, massmord och seriemördare. Men det kommer också vara fall som inte alls innebär mord överhuvudtaget.
Och är det jättehemska fall så kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men man ska också komma ihåg att alla avsnitt handlar ju om brott och kan självklart anses vara hemska. Och vi har också valt att använda citat på originalspråk om det på engelska. För att man alltid liksom förlorar lite av innebörden när man översätter. Men vi kommer också alltid beskriva citatet på svenska för de som kanske inte känner att de är jättebra på engelska.
Och idag är du Sofia som ska berätta om ett fall för mig.
Jajamän.
Är du redo?
Jag är så redo.
Ska vi köra?
Vi kör.
Då kör vi.
Då är det så här. Arthur Hutchinson, eller The Fox, som han senare kommer att kallas på sitt eget initiativ, föddes i Hartlepool 19 februari 1941. Hartlepool är en hamn- och industristad med ungefär 90 000 invånare som ligger i nordöstra England. Arthur har en något anmärkningsvärd barndom. Hans mamma, Louise Reardon, lever med Arthurs pappa men hade också två barn med deras hyresgäst som heter Arthur Hutchinson.
Jaha, vad intressant. Under tiden då som...
Ja.
Ja, det ser man.
Hon har fyra flickor med sin man och en pojke och en flicka med hyresgästen. Lilla Arthur får hyresgästens efternamn, men alla döttrar, inklusive den mamma Louis får med hyresgästen, tar familjenamnet. Utöver det har Arthur flera halvsyskon, i alla fall en halvbror. Men hur det hänger ihop rent släktmässigt har jag liksom inte riktigt förstått.
Nej, så vem som hör till liksom mamman och
ja,
pappan?
Ja, men typ. Mm. Jag blev jätteosäker nu att han är inte son till hyresgästen, men ändå så heter han Arthur Hutchinson. Men ja, jättekonstigt. Men whatever works. Mm. Mamma Louise kallar Arthur för sin favoritson och menar att han kan inte göra något fel. Och Arthur älskar sin mamma. Nästan avgudar henne och kallar henne för sin ängel. Mm. Men alla andra kvinnor avskydde han. Inte minst sina systrar. Arthurs halvbror Dino Reardon minns att Arthur som barn under 1940-talet hade svårt att hänga med. Han säger så här, citat.
He was backward, you see. Everybody used to take the mickey out of him. He was trying to prove something all the time.
Ja, så det han säger är alltså att han folk var ute efter honom och liksom retade honom och att han alltid hade någonting att bevisa. Mm. Så fort Arthur hamnar i knipa så springer han till mamma som alltid förlät honom. Redan som litet barn utvecklar Arthur en extrem våldsamhet och vid 7 års ålder hugger han en av sina systrar med en sax.
Oj!
Den händelsen följdes av andra där Arthur mobbar, slår och misshandlar en rad yngre barn. Och vid 11 års ålder ställs Arthur inför rätta för första gången. Det var ungdomsdomstol och brottet Arthur var anklagad för var indecent assault.
Kan det inte vara så här, vad heter det? Tafsen,
alltså precis. Jag har skrivit det. Ofredande, frågetecken. Efter puberteten utvecklar Arthur ett ohälsosamt intresse för flickor. Alla flickor, men oftast yngre. De sexuella övergreppen fortsätter och likaså gör besöken inför domstolen. Han är tillbaka där 19 gånger.
Oj.
Varav 4 av de gångerna för att han har haft sex med minderårig. Han hamnar i fängelse för det, trots sin ringa ålder. Andra brott han anklagas för är stöld, misshandel och inbrott. Under tonåren får Arthur jobb på en bondgård. Men det blir snart tydligt att hans arbetsetik inte var direkt hög. Redan som 17-åring då så hade han börjat begå småbrott, stjäla bilar, byta registreringsskyltar på bilar och så. Men det var egentligen inget som stack ut jättemycket från annat pojksträck. Detta säger Dick Copeman som har 20 års erfarenhet av att jobba som polis i Cleveland. Kanske att man kunde ana att han skulle åka in i fängelse några gånger, men det var liksom inte någonting jätteallvarligt. Men George Jobson, som jobbade med Arthur, säger att han alltid kände ett obehag i Arthurs sällskap. Han säger så här.
There was an undercurrent all the time, and you could tell he wasn't genuine. That inwardly, he was violent.
Ja, så det är den här George Jobson säger är att det var alltid någonting med honom, att det kändes som att han inte var genuin och att det alltid fanns någonting, liksom att innerst inne var han våldsam.
Han låter obehaglig.
Arthur hängde runt stan, beväpnad med en stor 1,5 meters käpp och började bete sig som ett as bland de lokala unga kvinnorna. När kollegan George ber Arthur lugna ner sig, hotar Arthur honom, tar fram sin käpp och säger I could kill you with one blow. Alltså, jag skulle kunna slå dig med ett enda slag.
Alltså, han känns ju genomhemsk.
Ja. Och det bekräftar ju nästa del här. Arthur är våldsam, oberäknelig och extremt arrogant. Men beskrivs även som relativt stilig. Mm. Han har ett långt, smalt ansikte, intensiva ögon och vågigt hår. Och har alltid kvinnor som gillar hans bad boy-beteende.
Mm, såklart.
Och de står på kö.
Ja.
Han är duktig på att imitera dialekter och utnyttjar den färdigheten då han låtsas vara olika personer. Hans kriminella karriär fortsätter och brotten blir allt grövre. Nu börjar han bland annat göra inbrott. Efter en rad förhållanden gifter sig Arthur vid 18 års ålder med grannflickan Margaret Dover som är gravid med deras barn. Margaret berättar.
For 2 weeks, the first 2 weeks, he was charming. But he could change. And he just turned. And I was terrified. He kicked me from here to hell. I'm his wife. He used to rape, and rape me. That's what he did.
Så det hon berättar är så att de första 2 veckorna så var han jättecharmerande, men sen så förändrades han och han våldtog henne gång på gång på gång och slog henne.
Och så att när hon säger de 2 första veckorna så menar hon de 2 första veckorna av deras förhållande?
Alltså jag vet inte. Det måste det ju vara, eller?
Ja, eller 2 första veckorna av deras äktenskap, men alltså vilket fall som helst så...
2 första veckorna av något.
Ja, fruktansvärt i alla fall.
Fruktansvärt i vilket fall som helst, helt klart. Det visar sig dessutom då att Arthur är en serie äktenskapsbrytare och skryter brett och vitt om sina erövringar. Han lider av humörsvängningar och minsta provokation förvandlar honom till ett aggressivt monster som misshandlar sin fru titt som tätt. Äktenskapet håller i 3 år innan Margaret inte håller ut längre och de går skilda vägar.
Och de fick ett barn.
Mm. Arthurs brott blir allt grövre och de första åren på 60-talet sitter Arthur i fängelse för en rad sexuella trakasserier och för att haft sex med en minderårig. Han träffar Hennelore, den kvinna som kom att bli hans andra fru, på en julfest 1968. De gifter sig bara 5 månader efter de först träffas, men Arthur beter sig på samma sätt som under äktenskap 1 med både vänsterprassel, raseriutbrott och misshandel. Och Hennelore säger, man visste aldrig vad han skulle göra. Han kunde vända på en 5-åring. Han bara klickade, exploderade. En annan karaktär i historien som måste nämnas är Arthurs halvbror Dino Reardon, som vi redan har nämnt tidigare. Var denna halvbror kommer in har jag liksom inte riktigt listat ut.
Nej.
Hur som helst, efter Arthurs kriminella liv som sträcker sig långt in på 60-talet skickas han till fängelse i 5,5 år för försök till mord av Dino.
Mm.
Han har försökt skjuta honom.
Ja.
Och när han kommer ut är han rehabiliterad. Nej. Han går tillbaka till sitt gamla sätt att leva, bara ännu värre än tidigare. Arthurs liv under 70-talet är inte speciellt väldokumenterat och därför kan jag liksom inte berätta så mycket om det. Vi vet att han från 1971 och framåt blev dömd för ytterligare sexuella övergrepp. En följd av Arthurs arrogans är att han tror väldigt högt om sig själv och att han kan komma undan med vad som helst, speciellt våldtäkt. Strax efter att han släpps från fängelse åker han fast igen. Den här gången för stöld, inbrott och en brutal våldtäkt. Det här är 1983 i North Yorkshire och Arthur är lite över 40 år gammal. Den 23 september blir Arthur förd till Selby Magistrate Court för att ställas inför domare för de brott han är åtalad för. Han behövde dock först gå på toa och hans vaktare lossade därför hans handfängsel. Men istället för att gå på toa springer han upp en våning till en annan rättssal som var stängd för renovering. Han passerade en förvånad dekoratör, klättrade upp på en bänk och dök ut genom ett fönster. Ja, med huvudet först.
Oj!
Ja. Arthur skär sig på glaset i fönstret i fallet och landar på ett taggtrådsbeklätt stängsel. Oj. Han skadar sitt knä i fallet men lyckas ta sig loss från taggtråden, flyr och springer oavbrutet 6 kilometer fast beslutsam om att inte hamna i fängelse igen.
Och han funderar på varför han sprang upp en våning för att kasta sig ut genom fönstret. Det låter ju inte riktigt klokt.
Jag vet inte om han visste att det fanns någonstans han kunde liksom fly. Utan, eller om det bara var att han skulle bort från vakterna.
Ja. Varför annars verkar det märkligt att han springer upp.
Verkligen.
För att kastas ut. Men,
Han gör allt för att inte bli upptäckt. När polisen söker efter honom i helikopter gömmer han sig i avloppsrör och björnbärsbuskar. Och själv säger han att han överlever de första dagarna genom att äta sig mätt på maskrosor. Han besöker sjukhuset Doncaster General och får hjälp med sina sår från taggtråden och fortsätter sedan sin flykt. Arthur lyckas hålla sig undan rättvisan ett bra tag och är fortfarande på fri fot en månad efter flykten. Han har lyckats ta sig 80 km sydväst om Selby till byn Dore. Dore är en pittoresk, välbärgad by omtyckt av både turister och de som bor där. Den 22 oktober 1983 är en festlig dag i Dore och speciellt för den välkända och välbärgade familjen Leitner. Familjen består av pappa Basil som är jurist och hans doktor till fru Avril, 59 respektive 55 år gamla och barnen Richard 28, Suzanne 24 och Nicola 18. Den här dagen har de hyrt in ett stort partytält till trädgården intill deras stora villa på Dore Road där fler än 250 gäster firar att familjens äldsta dotter Suzanne gifte sig med optiken Ivor Wolf. Familjen och gästerna vinkar av det nygifta paret framåt kvällen vid ungefär 20-tiden. Gästerna lämnar så småningom huset och delar av familjen Leitner går ut och äter middag. Nicola stannar hemma då hon säger att hon är för trött efter dagens festligheter och bestämmer sig för att gå i säng tidigt istället. Det ingen vet är att Arthur iakttagit familjen under festen från en buske i trädgården där han har gömt sig. En han har iakttagit lite extra är Nicola. Men han tänker att det även säkert finns värdefulla föremål i huset som han kan lägga vantarna på. Solen går ner och det blir mörkt och Arthur tar sig in i huset. Det är ett modernt hus med sovrum på 2 våningsplan. Varför Arthur är i Dore eller hur han har tagit sig dit vet vi inte. Men han är orakad, smutsig och har fortfarande ont i kroppen efter sin flykt. Han kommer in i paret Leitners villa genom en verandadörr. Om den är olåst eller om han bryter sig in är oklart. Arthur har sett hur mamman, pappan och sonen i familjen åkt hemifrån och anar att de snart kommer komma tillbaka.
Mm.
Och därför gömmer han sig nu inne i huset.
Mm.
11:15 kommer mycket riktigt resten av familjen hem och går och lägger sig. Mamma Avril har ett sovrum på gatuplan. Pappa Basil, sonen Richard och dotter Nicola har sovrum på övervåningen. Och Arthur är fast besluten. Han ska våldta Nicola.
Åh, men han väntar ändå tills rest, för hon var ju kvar i huset, eller hur?
Mm.
Han väntar ändå tills de andra kommer tillbaka. Ja. Mm. Okej.
Okay. Och jag ryser. Han smyger upp till övervåningen och vet inte vem som sover i vilket sovrum. Men ser tärneklänningen hängandes utanför ett av rummen och tror därför att det är Nicolas rum och går in. Men det är inte Nicolas rum, utan den nygifta brudens lillebror Richards rum. Han är 28 år och drömmer om att bli läkare. Richard vaknar ur sin sömn och Arthur är väl medveten om att en ung, vältränad man mycket väl skulle kunna övermanna honom. Så Arthur knivhugger Richard i bröstet och halsen. Richard dör nästan omedelbart och Arthur lämnar honom halvt i, halvt utanför sängen. Richard hade dock gett ifrån sig några skrik i tumultet, vilket väckt både pappa Basil och Nicola. Arthur har nu med uteslutningsmetoden listat ut vilket rum som är Nicolas och går in. Nicola är alltså yrvaken och ser plötsligt en okänd man ta sig in i hennes rum och stänga dörren efter sig. Och hon blir helt förstelnad av skräck.
Såklart.
Pappa Basil är dock också vaken och på väg över våningsplanet, för han har ju sovrum då på samma våning.
Just det, var mamma som hade en våning ner.
Ja. Han kommer in i Nicolas rum. Och Arthur och Basil börjar argumentera, typ, vad gör du med mitt hus?
Ja,
alltså det. Och Arthur knivhugger Basil två gånger i bröstet och en gång i ryggen. Och Basils livlösa kropp faller ner för trappan. Det värsta våldet utsätts dock Avril för. För han inser att det nog är bäst att ta sig an mamma Avril också innan han har Nicola för sig själv, utan att bli störd och utan att någon i huset ringer polisen. Arthur går därför ner till gatuplan där Avril nu förstått att det är något riktigt, riktigt fel som händer i huset. Och när Arthur uppenbarar sig i hennes sovrum är hon redo att kämpa för sitt liv. Hon håller upp händerna framför sin kropp för att skydda sig mot kniven och skriker, ta pengarna! Ta smyckena, bara gå. Om Arthur haft planer att råna familjen tidigare så har hon nu ändrats. Arthur knivhugger henne 26 gånger.
Åh, herregud.
När hennes döda kropp senare upptäcks ser man tydliga spår efter hennes försök till självförsvar. Hon hade sår i handflatorna. Det är så mycket värre att läsa upp än när man sitter och skriver det.
Jag vet, det är jättestor skillnad.
Hon hade sår i handflator och fingrar så djupa att benen i hennes händer var synliga. Hennes kropp är även omringad av smycken och kreditkort. Sen går Arthur en trappa upp igen mot sitt huvudmål, den 18-åriga Nicola. Något orolig för att tumultet ska ha gjort grannar misstänksamma. Men huset ligger ganska avskilt, så han fortsätter. Han lyser med en ficklampa i den vettskrämda flickans ansikte och säger att om hon skriker ska han döda henne. Han våldtar henne våldsamt under knivhot och tvingar henne ner på nedervåningen och till partytältet som fortfarande står kvar i trädgården. Vid foten av trappan är hon tvungen att passera sin döda pappa och gå genom pölen av blod som vuxit kring hans kropp. Varför valde jag det här fallet?
Vad hemskt då.
Gode gud. Jag kommer gråta på varje fall, tror jag, som inte handlar om white collar crime.
Alltså, det här var verkligen...
Ja, men alltså, det är också bara för att det är... Jag har ett annat fall som också är väldigt så här... Du vet, när man bara, familjen.
Ja. Och det här att de går igen...
Ja,
och går förbi.
Ja, det är fruktansvärt. Jag tänker på min egen familj och jag är väldigt familjekär liksom.
Ja. Och också när hon går där och veta liksom att nu kommer det hända fruktansvärda grejer.
Ja, fruktansvärt. Gode gud. Vi måste ha en varningstext på det här också. Varför valde jag det här? Väl i partytältet tvingar Arthur Nicola att sitta på en stol där han sätter henne i handfängsel. Han våldtar henne ytterligare en gång medan han skryter om hur han mördat precis alla i huset. Efter det sätter han ögonbindel på Nicola och där på stolen i handfängsel sitter hon sedan och lyssnar medan Arthur äter och dricker resterna från bröllopsfestens buffé.
Det är för sjukt här.
När Arthur är mätt tar han med sig Nicola upp till hennes sovrum igen och våldtar henne en tredje gång. När gryningen kom lämnar Arthur till slut villan, men lämnar Nicola vid liv. Hon är bunden till händer och fötter och innan Arthur ger sig av ber han henne ta hand om sig själv och inte kväva sig.
Okej. Okay.
Hennes fötter är röda av hennes pappas blod. Hennes nattlinne fläckat av hennes mammas blod från Arthurs blodiga händer. Och varför Arthur låter Nicola leva får vi aldrig en förklaring till.
Vet man varför han... Men han kunde ju ha våldtagit henne och rånat huset innan resten av familjen kom tillbaka.
Alltså jag tänker att han visste ju inte när de skulle komma tillbaka. Och han ville inte bli påkommen på bar gärning.
Okej. Okay.
Att det var den liksom, så därför.
Ja.
Men det är också konstigt, för sen när de väl är hemma och alla ligger och sover, ja, så ger han sig ju ändå in i hennes rum. Det är ju inte som att han går på de andra först.
Nej. Ja, det är mycket märkligt. Ja.
Och han är ju inte frisk, om vi säger så.
Nej, nej.
Två arbetare kommer till Leitners villa för att demontera partytältet tidigt dagen efter och upptäcker den hemska brottsplatsen. En polisutredning inleds omedelbart med Detective Chief Inspector Mick Burdis i ledningen. Den viktigaste ledtråden i jakten på mördaren kommer från Nicola, som är den enda överlevande vittnet till massakern. Men efter det trauma hon varit med om är Nicola nära att totalt kollapsa. Först 3 dagar senare är hon samlad nog för att kunna berätta vad som hänt och beskriva gärningsmannen för en av polisens fantombildstecknare. Och hon visar sig vara ett sjukt bra vittne. Fantombilden föreställer en tunn man med lockigt hår med något krokig näsa, och polisen har nu en fingervisning om hur mannen de letar efter ser ut, utöver att de har massvis med forensisk bevisning från brottsplatsen. Bland annat en blodfläck från gärningsmannen på Nicolas säng.
Visst var det här 1983, eller hur?
Ja, när var det nu? Det var ju en... Ja, 1983, det stämmer utmärkt.
Så att det gick inte att kolla DNA ännu?
Men... Nej. Precis. Nicola berättar även för polisen hur hennes våldtäktsman tagit ett bett av en ost och halsat från en champagneflaska medan hon satt handfängslat i partytältet. Så polisen hade mördarens blodprov från sängen, ett avtryck av hans handflata från champagneflaskan och tandavtryck från ostbiten. Ordentligt med bevisning för att få en man fälld. Men först måste de hitta honom.
Ja.
Plötsligt hörde en kollega av sig från North Yorkshire-polisen till Detective Chief Inspector Mick Burdis med ett genombrott. Han menar att fantombilden är hemskt lik en fånge på rymmen vid namn Arthur Hutchinson. Och när man jämför Arthurs fingeravtryck med fingeravtrycken från champagneflaskan är de exakt lika. Nu vet man vem man letar efter, och man delar med sig av namn och bild på Arthur över hela landet. Jakten efter Arthur var vid den här tiden det största i landet sedan jakter på efter Peter Sutcliffe, The Yorkshire Ripper.
Just det.
Men vid det här laget har Arthur redan tagit sig ur staden och var på flykt.
Mm.
Direkt efter att han har lämnat Leitners villa så hade Arthur lugnt vinkat till sig en taxi och tagit den till Worksop. En 40 minuters bilfärd västerut från Door.
Mm.
Men istället för att gå under jord klär Arthur ut sig och lever ute i det öppna. Bor i pensionat och pubbar och tros ha rest från plats till plats i hela norra England. När helst han inte hittat ett ställe att övernatta på sov han på bänkar och uthus.
Vet man, kom man över massa pengar? Och, för att jag tänker på att mamman, det låg en massa kreditkort och smycken runt henne. Mm.
Det är ju som att hon har kastat det på honom och bara här, ta det här liksom. Ja. Nej, jag tror att han kanske tänkte det från början, ja, att han kunde göra både och, men sen så blev det bara mord och våldtäkt.
Mm.
Arthur anses väldigt farlig. Sergeant Tom Walton vid North Yorkshire-polisen säger:
"This man is on the run, and we believe he is quite clearly capable of killing, if cornered."
Alltså, han är på flykt. Och vi är rädda för att han är liksom fullt kapabel att mörda.
Mm, och det har han bevisat.
Det har han bevisat. Mm. Över en natt har Arthur eskalerat till att nu vara Englands mest eftersökte man. Och han njuter av sin ökändhet. Arthur ser sig själv som en slug överlevnadsexpert. Ger sig själv smeknamnet The Fox, alltså räven. Och skriver ett hånfullt brev till pressen som han inleder: "I, The Fox." Alltså jag, räven. Jag har liksom inte hittat hela brevet, men jag har hittat information om att han i brevet retar polisen som jagar honom.
Ja.
Förnekar att det är han som har begått brotten i Dår. Okay. Och varnar media för att fortsätta rapportera om den rikstäckande jakten på honom.
Mm. Och han var både skrytsam samtidigt som han förnekar att det var han.
Ja, och han gillar ju uppmärksamheten samtidigt som han hotar och vill att de ska sluta skriva om honom. Det är Arthur är dock inte nöjd med att bara skriva brev. Han ringer även till en journalist på Yorkshire Post. I den konversationen skryter Arthur om sina överlevnadstalanger och försöker framställa sig själv som något slags kriminellt geni. Han påstår att han färdats in och ut ur sökområdena och att han lyckats förbli oupptäckt för att han var en mästare på att förklä sig. A master of disguise. Han säger att han är för smart för att bli tillfångatagen och att han aldrig skulle ge upp. Man kan höra en liten snutt av det samtalet på Radio Sheffield där man hör Arthur säga:
I sleep by day and I travel at night. So I'm not going to give myself up.
Okay.
Alltså jag sover dagtid och jag reser nattetid och jag kommer aldrig ge upp.
Mm.
Arthur flydde genom fönstret 23 september 1983. Trippelmordet och våldtäkten hände 22 oktober. Och när november kom har polisen fortfarande inte kommit någon vart, trots att de följt upp på över 1500 möjliga iakttagelser av Arthur.
Oj, 1500?
Ja. De tror sig dock eventuellt veta var han skulle tänkas dyka upp så småningom. Och så snart man har identifierat trippelmördaren hade man satt övervakning kring Arthur mammas Louise hus i Hartlepool dygnet runt. Arthur hade nämligen för vana att återvända till sin mammas hus när helst han hamnat i svårigheter, och polisen räknar nu med att denna situation inte skulle vara ett undantag. Polisen hade även installerat avlyssning på Louise telefon, och klockan 4 på morgonen den 4 november 1983 visade sig att polisen hade rätt när Arthur ringer sin mamma och säger att han är på väg hem.
Han kanske inte var så smart ändå.
Han var nog inte det. Telefonsamtalet spåras till en närliggande telefonkiosk, och strax därefter fick polisen syn på Arthur i området. När solen gick upp den 5 november når jakten sin kulmen. När fler än 400 poliser och hundförare omringar hela området på cirka 13 kvadratkilometer för att säkerställa att Arthur inte kommer undan den här gången.
Mm.
Arthur själv fortsätter dock vara stöddig, ringer till en kompis och hånar polisen som inte fångat honom än och kallar dem för pojkscouter. De hittar honom till slut klockan 15:45 på eftermiddagen samma dag i ett fält nära Middle Stotfold Farm. Han är omringad, försöker fly, men polisen bussar polishundar på honom. Han blir snabbt övermannad och avväpnad på en stor Bowie-kniv han hotat polisen med och även lyckats hugga sig själv med meningen eller inte, ingen aning, men det är bara ytligt.
Mm.
Och en Bowie-kniv är liksom en sån här kniv som man tänker en klassisk kniv ser ut, som inte är en kökskniv, alltså ett stort blad och så här
lite jag förstår.
Jag visar en bild här för Jenny.
Det ser ut som en men riktigt klassisk
en lite piratkniv.
Ja.
Under massiv polisövervakning förs Arthur till sjukhus och vårdas för skärsåret och även knät som fortfarande är skadad efter flykten 1,5 månad tidigare. Till polismännen som griper Arthur säger han:
I'm not a murderer. I should have stayed down my foxhole, shouldn't I?
Alltså, jag är inte en mördare. Jag skulle ha stannat i mitt rävgryt. Visst skulle jag?
Ja, lagom kaxen är fortfarande, fortfarande. Något fast.
När Arthur nu är gripen börjar polisen följa hans fotspår. Man upptäcker ett kassettband i ett pensionat i Darlington, ett av många ställen han bott under sin flykt. Han hade till och med skrivit i gästboken där och signerat med A. Fox. Delar av inspelningen publicerades i media efter rättegången, och man kan höra hur sjukt arrogant han är när han säger så här:
Because I was able to get this tape recorder, transistor, I've been able to listen to everything that's been going on. Where they've been waiting for me, where they have been looking for me, so I knew exactly which way to head out of the way from them. Like playing cat and mouse, or should I say fox and the trot? I'm making no comments on the triple killings. Let the police do what they want. I'm saying nout. I'm not telling anybody nothing about that business. Mebs, I'm a bit daft in the head like people think I am. Let them think what they want, I am still free, that's the main fucking thing. However crackers I might be, I've walked past them several times, and they haven't even noticed me. Like I say, I'm a master of disguise. Ha ha ha.
Ja, så det han säger är ju, alltså han är stöddig och han säger att han har sett polisen och han har liksom, han har vetat var polisen har varit, så han har ju hela tiden vetat vilken riktning han ska gå för att liksom hålla sig borta. Och att han liksom har sett, varit i närheten av polisen flera gånger, men i och med att han är så duktig på att förklä sig så har de ju inte sett honom, och så skrattar han på slutet. Och han beskriver även sin flykt från Selby Magistrate Court och säger så här.
I hurled myself through an upper window, crashing into a barbed wire net, ripping my leg to pieces. I ran 4 miles barely stopping, then stopped in the bushes for hours, then I see the helicopter hunt. So I drag myself into the gutter, crawl along the gutter, and forced myself into bramble bushes, and stayed there until it got dark.
Ja, så han förklarar alltså hur han hade hoppat på det här staketet och att han hade blivit skadad, men att han sprang utan att stanna och liksom in i buskar och höll sig gömd, såg liksom helikopterjakten, men att han höll sig gömd tills det blev mörkt innan han började röra på sig.
Mm.
Han säger att han tillbringade 4 nätter på flykt innan han tog sig till sjukhuset för att få vård för knäskadan.
Trousers were at this stage covered in blood, but I kept on going. I got my treatment, left, and walked another 3 to 4 miles back into the wilderness. You just have to keep continuing sometimes. I just had to live day by day. But I won't give in. I'll never give in, even when they shoot me, else finish me off.
Så det han berättade ju att han hade tagit sig in till sjukhuset och att hans liksom byxor var helt röda av blod från skadan i benet. Men han blev behandlad på sjukhuset och sen så gick han bara där ut ur sjukhuset och in i, alltså i naturen.
Ja. Det här var ju, det var 3 dagar efter att han hade...
Ja, han höll sig undan innan han gick liksom på till sjukhuset.
Men hur lång tid tog det? Jag tänker att de upptäckte ju ganska snart vem han var.
Ja.
Var det före 3 dagar? Vet man det?
Alltså här, när han är på sjukhuset, det är ju innan han har begått trippelmorden.
Ja, det är sant, det är det ju.
Det är ju 3 dagar efter att han har flytt.
Just det. Ja. Och då var de inte på jakt efter honom på det sättet.
Då är de ju jakt efter honom, men då är han ju inte mördaren.
Nej. Och då har de ingen fantombild heller.
Nej, utan då vet de ju vem det är de letar
sant,
efter.
Sant.
Men då är det ju för de här andra brotten då som han skulle ställa sin förrätta för.
Just det.
Ja, och så säger han också i det här citatet att han kommer aldrig liksom ge upp. Inte ens när de skjuter honom. Föga förvånande nekar Arthur till att ha mördat Basil, Avril och Richard Leitner och att ha våldtagit Nicola. Trots det åtalas han för samtliga brott baserat på den drös av bevisning som pekar mot honom. Arthur hålls i förvar tills rättegången startar i Durham Crown Court i september 1984, alltså nästan ett år senare. Rättegången drar igång och är väldigt uppmärksammad, inte enbart på grund av de hemska brotten, men även av den anledning att det här är första gången det under en mordrättegång visas filmer från brottsplatsen för juryn i England.
Jaha.
Den 7 minuter långa filmen gör ett djupt intryck på juryn, som fick en tydlig visuell bild på hemskheterna som familjen Leitner blev utsatt för i sitt hem. Arthur påstår sig fortfarande vara oskyldig på alla punkter. Han nekar till och med till att ens ha befunnit sig i huset. Han ändrar dock sin berättelse när han inser all bevisning som visar att han faktiskt har varit i huset. Blod i Nicolas säng, handflata på champagneflaskan och tandavtryck i osten.
Ja, det är lite svårt att förklara.
Det är ju det. Mm. Gällande blodet så var ju DNA inte utvecklat än, som du sa Jenny.
Mm.
Men Arthur hade en ovanlig blodgrupp. Som bara en av 50 000 har.
Mm, okej.
Efter att en forensisk expert vittnat säger Arthur plötsligt att han hade varit i huset. Men bara av den anledningen att Nicola hade bjudit in honom. Han sa nu att de träffats kvällen innan i en pub i Sheffield. Och att hon sagt att han skulle komma över dagen därpå. Han påstod att hon sagt att hon skulle lämna verandadörren olåst åt honom och att han skulle hitta en champagneflaska väntades på honom när han kom. Han sa även att de hade haft sex under samtycke och att han sen gått därifrån och att någon annan måste ha kommit och mördat familjen efter att han har gått.
Mm.
Då Arthur påstod sig vara oskyldig var Nicola tvungen att vittna och genomgick ett korsförhör från Arthurs försvarsadvokat.
Och så fruktansvärt.
Men Nicola var bergfast och imponerade på juryn med sin uppriktighet. Vid ett tillfälle brister hon ut i gråt. Vid ett annat tillfälle säger hon till domaren att hon vill åka hem. Men hon stannar i vittnesbåset och svarar på alla frågor. Hon berättade hur hon hade låtsas njuta av sexet, för hon trodde att det skulle ge henne större chanser att överleva. Hon berättade även hur Arthur hela tiden pratat med en skotsk dialekt. Synligt upprörd nekade Nicola till Arthurs påståenden. Hon hade inte bjudit in honom. Hon hade inte lämnat verandadörren olåst. Och hon hade inte villigt haft sex med honom. Nicola var ett övertygande vittne och Arthur ändrade nu sin historia igen. Han säger nu att en reporter från The Sunday Mirror, Mike Barron, hade begått morden.
Ja, lite otippat.
Mm, honom har vi inte hört talas om. Nej. Arthur pekar till och med ut Mike i rättssalen. Han förklarar hur hans fingeravtryck hamnat på champagneflaskan då han plockat upp den för att använda som vapen. När han försvarade sig mot Mike. Arthur påstår hur media har ett vendetta mot honom och att, citat,
"Every week for the last 10 months, that man there has been going to my mother's house, threatening her. I was frightened for her and wanted to get the truth out. There's your killer."
Okej, och journalisten, han befann sig där för att, var han på festen eller vad?
Ja, det förtäller inte historien, men han menar alltså att varje vecka över de senaste 10 månaderna så har den här Mike varit och försökt få en kommentar från Arthurs mamma.
Mm.
Och att det är han som är mördaren.
Mm.
Han har ju antagligen inte varit på den här festen överhuvudtaget. Nej. Men Mike är ju i rättssalen,
ja, just
för att han är journalist, ja, och skriver om fallet.
Mm.
Och Arthur kan heller inte förklara vad den här Mike skulle ha gjort i familjen Leitners hus. Dessutom mitt i natten.
Mm.
Den absurda historien gjorde inget större intryck på juryn som består av 4 män och 4 kvinnor. Och de behöver inte någon speciellt lång betänketid.
Nej.
För redan efter 4 timmars överläggning så blir Arthur the Fox Hutchinson dömd den 14 september 1984 skyldig till de 3 morden på Basil, Avril och Richard Leitner och de upprepade våldtäkterna av den 18-åriga Nicola Leitner. Arthur visar inga känslor alls när domare Mr. Justice McNeil dömer honom till multipla livstidsstraff med ett minimum på 18 år. Detta ändras senare och det bestäms att i Arthurs fall betyder livstid livstid, vilket innebär att han kommer dö i fängelse.
Bra.
Arthur hamnar i Wakefield Prison där han snabbt inger skräck i de övriga fångarna och beskrivs av fängelsepersonalen som a bomb about to reach the end of its fuse. Alltså en bomb som håller på att nå slutet av stubinen. Arthur gillar inte det här med att livstid betyder livstid och överklagar beslutet flera gånger. 2008, alltså långt efter att ha suttit av minimitiden på 18 år, går Arthurs fall upp till högsta domstolen. Men efter att ha kikat på Arthurs fall och framförallt Arthurs brott så kommer domarna i högsta domstolen fram till att nej, Arthur blir det han blir. Alla 3 domare sa att Arthurs brott var de värsta de någonsin behövt hantera.
Mm.
Arthur hamnar återigen i nyheterna 2013. Den här gången för att vara den första engelska fången att överklaga sitt straff efter ett kontroversiellt beslut i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna som i juli samma år kommit fram till att livslånga straff är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
Oh.
De menade att det var ett brott mot paragraf 3 i Europakonventionen som handlar om inhumana och förnedrande bemötanden. De baserade beslutet på att livstidsstraff som innebar just livstid inte är reducerbart.
Vänta, vad innebär det?
Alltså att det finns liksom ingen chans att, nej, få en förmildring,
nej,
på någonting, nej, som är liksom, du kan inte reducera evigheten.
Nej.
Typ så.
Nej. Mm.
Och att det inte är okej.
Okej.
Okay. Att det inte är ett bra, det är inte ett okej sätt att behandla människor.
Nej.
De överlevande medlemmarna i familjen Leitner har sedan länge flyttat till andra städer med nya identiteter i hoppet om att slippa uppmärksamheten i media och för att eventuellt kunna lämna den hemska händelsen bakom sig. Med tanke på att Arthur titt som tätt är nyhetsstoff blir det dock ständigt påminda om det här ändå.
Mm.
En talesperson för familjen har sagt, citat:
"Whenever even the name Arthur Hutchinson rears its ugly head, it does nothing but create fear and cause distress to the victims of this heinous crime. Let the human rights judiciary members be thrust into our position for just today, and maybe they would understand this."
Och med det tänkte jag avsluta historien om den fruktansvärda, äckliga Arthur Hutchinson, the fox.
Jag är nästa mål. Alltså, vilken fruktansvärd historia. Men tack för att du berättade det.
Ja, alltså det, jag, nu har jag frågat mig själv flera gånger under det här manuset, eller uppläsningens gång, att varför valde jag det här? Men det var just för att jag kände att är det ett massmord? Ska det vara fler än tre för att det ska vara ett massmord?
Ja, det ska vara fyra.
Ja, då är det ju inte det. Men jag bara så här, att jag skulle ha lite olika slags fall.
Ja.
Men här är han i alla fall.
Och han ser otäck ut.
Han ser otäck ut. Det är alltså den här, när han var efterlyst, var den bilden de använde då. Här är ju då Susanne. När hon, det är på bröllopsdagen, så det är ju på dagen.
Just det.
Och Richard.
Mm.
Och mamma Avril.
Just det.
Och där är Basil.
Mm.
Och det var det.
Tack snälla, så hemskt. Men intressant.
Ja, det är ju det. Usch och fy, nu är jag glad över att jag är färdig med det fruktansvärda fallet.
Ja.
Mm.
Men
kan vi försöka ha ett roligare fall imorgon? Eller roligt? Ingenting är roligt.
Nej, men roligare än det här i alla fall.
Inte lika hemskt.
Nej.
Tack för att ni lyssnade.
Ja, tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi imorgon.
Det är det vi gör.
Hej då!
Hej då!